Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
God natt och välkomna till Sova med Dan. Idag ska jag prata om igelkottar. Avsnitten om ekorrar har ju visat sig vara, enligt en väldigt ovetenskaplig undersökning, det populäraste avsnittet. Den här månaden, i maj 2020, gör jag min premiär som skådespelare på SVT när jag har lyckats landa en roll som ungefär 10 sekunder lång i tv-serien We Got This, där jag är med som expert på Palmemordet. Det har lett till att jag nu tror att jag har skådespelarambitioner, så jag kommer i det här avsnittet att försöka gestalta min uppfattning av igelkottars ljud. Det vill jag utfärda en varning för, eftersom det kan störa er sömn. Så att jag upptäckte att det finns två olika typer av lyssnare på den här podden. De som tycker att alla avsnitt är roliga och de som faktiskt somnar till den. Så det här är en varning till er som somnar. Vi ska nu prata om igelkott. Alltså Erinaceus europaeus. Den heter av någon anledning inte den europeiska igelkotten, men den heter så på latin. För alla igelkottar, då måste man studera familjen igelkottsdjur, och det ska vi inte göra i det här avsnittet, för avsnittet är väldigt långt. Det kanske är två delar till och med, jag har inte bestämt mig när jag börjar spela in det. Så förberedd jag. Erinaceus europaeus, alltså igelkotten, är ett marklevande djur med en västpaljarkisk utbredning som tillhör då familjen igelkottdjur, alltså Erinaceidae. Vi måste nu fundera över vad det innebär att ha en västpaljarktisk utbredning. Det här är då västpaljarktiskt, en del av den djurgeografiska regionen Paljarktis. Termen används ofta i ornitologiska sammanhang, alltså i studien av fåglar, men även av vissa entomologer och forskare som studerar fiskar. Uttrycket blev populärt i och med den stora försäljningssuccén av Cramp & Simmons Handbook of the Birds of Europe, Middle East and North Africa, Birds of the Western Palearctic från 1977. Så, nu ska vi försöka säga då vad västra Palearctis är för någonting. Och sett från ett västeuropeiskt perspektiv så skulle man kunna säga att västra Palearctis är vår del av världen. Det finns en hel del olika idéer om hur man avgränsade området. Gränserna i norr och väster är okontroversiella eftersom det är hav. Men olika forskare argumenterar för olika gränsdragningar i söder och öster. Och nu kommer den indelning som Sveriges ornitologiska förening uppger. Vi har alltså lyckats komma hela vägen från igelkottar till Sveriges ornitologiska förening. Enligt då SOF så är den yttre gränsen för västra Palearctis i norr ett antal öar, nämligen Island, Jan Mayen, Svalbard, Frans Josefsland och Novaya Zemlja. Jag kommer nog att göra ett avsnitt om Svalbard, för jag är väldigt fascinerad av Svalbard. Åt väster dras också gränsen av öar, nämligen Azorerna, Madeira, Kanarieöarna, Kap Verde och öarna vid Bangti Argin, men inte fastlandet innanför, det vill säga Mauretanien. Sydgränsen då, som är lite mer kontroversiell, alltså tvärs över Afrika längs den 21 breddgraden från Ras Ben Saka till och med Ras Abu Shagara i Sudan, plus bergsmassivet Tibesti som sträcker sig söderut till 19 breddgraden i Chad och Libyen, sen ner till och med Yemen utom Socotra och Oman. Östgränsen är då öster till och med Irak och östra Turkiet genom Kaspiska havet upp längs vänstra sidan av Uralbergen. Men alla håller inte med Sveriges ornitologiska förening om de här gränsdragningarna. Erling Girle och Erik Hirschfeld och andra också menar att västra Palearktis även ska inkludera hela den arabiska halvön. Och antingen ska den sydöstra gränsen dras mitt i Iran, väster om de båda bergskedjorna Elburz och Zagros. Zagrosbergen känner alla som lyssnar på Fan of History igen. Eller till och med inkludera hela Iran. Allt, hela Iran, bara rakt av. För frågan är då, som jag undrar, är om det faktiskt finns svenska igelkottar, typ, alltså igelkottar som ser ut som våra igelkottar gör, i hela Iran. Jag ställer mig skeptisk till det utlåtande. Tillbaks till igelkottarna. Helt överraskande så har igelkottarna ett skydd mot predation på ovansidan, nämligen igelkotten klädd med taggar. Igelkottar lever främst av insekter, maskar och mångfotingar. Arten drabbades under en period hårt av miljögifter och trafik, men goda nyheter, igelkottarna har numera återhämtat sig. Go igelkottarna! Om ni inte har somnat än så måste vi nu ta upp, hur ser en igelkott egentligen ut? Hur fungerar deras anatomi? Igelkottar har korta extremiteter, alltså benen, och de bakre är lite längre än de främre. Varje fot har 5 kloförsedda tår. Den andra, tredje och fjärde tån är nästan lika långa. Men den femte tån och den första tån är kortare med mindre klor. Igelkottarna är hälgångare. De sätter hela fotens undersida på marken. Som fullvuxen är igelkotten 20-30 cm lång, varav svansen utgör cirka 2 cm. Vikten varierar beroende på individ, ålder och årstid. Efter det första levnadsåret väger igelkottar vanligen mellan 450 och 680 gram. På sensommaren har de vuxna individerna byggt upp ett fettskikt för att överleva vinterhalvåret. Som mest kan en vuxen igelkott väga upp till 1,5 kilo, 1500 gram, i Storbritannien. Men på kontinenten kan de bli betydligt större. Efter vinterdvalan, då alla reserver har förbrukats, kan igelkotten väga så lite, fast den är fullvuxen, som 350 gram. Igelkotten har en lång och rörlig nos. Igelkotten har 36 tänder och tandformen är 3-2-1-1-2-3-3-3. I varje hälft av övre käken finns det alltså 3 framtänder, 1 hörntand, 2 premolarer och 3 molarer. En hälft av underkäken har däremot 2 framtänder, 1 hörntand, 3 premolarer och 3 molarer. Framtänderna i övre käken har längre avstånd ifrån varandra så att de undre framtänderna passar i luckan. Som hos flera andra insektsätare är alla tänder kraftigt utvecklade. Det behövs rejäla tänder för att bita igenom insekter. Igelkottens ögon är runda och små. Med en längd av cirka 1 cm är även öronen små och nästan gömda i pälsen. Deras syn är mindre utvecklad och spelar antagligen ingen större roll vid födosök. Och minst ett exempel på en nästan helt blind igelkott som ändå inte uppvisade någon försämrad hälsa har konstaterats. Det finns till och med belägg för att blinda igelkottar framgångsrikt har fött ungar. Det är alltså inte särskilt viktigt för igelkotten att se någonting. Och det är ju förstås eftersom igelkotten, när den söker föda, huvudsakligen använder luktsinnet. Och även hörseln är väl utvecklad trots de små, små öronen. Igelkotten är ett av de djur som nyttjar det Jakobssonska organet. Ja, bonuspeng till dig om du vet vad Jakobssons organ är. Det är ett organ uppkallat efter den danska anatomen Ludvig Jakobsson. Det är ett accessoriskt luktorgan hos vissa, men inte alla, landlevande ryggradsdjur. Det finns hos ormar, kräldjur och hos några däggdjur. Det används för att uppfatta luftburna doftpartiklar. Det är alltså någon slags bonusnäsa, vad jag förstår. Vi ska inte gå in djupare på det. Men hos däggdjur används organet främst för att fånga upp feromoner från individer av samma art. Då ska vi se, är det vad igelkotten gör? Ja. Med hjälp av det Jakobssonska organet uppfattas troligtvis signaler från den motsatta könets doftkörtlar. Och det kan man ju förstå lite grann, för igelkottar är små. De måste ha svårt att hitta andra igelkottar. Så att det är bra att de har Jakobssonska organet. Hanarnas penisöppning befinner sig cirka 5 cm från analöppning. Medan honornas könsöppning bara ligger 2 cm från analöppningen. Hanarnas testiklar är inte synliga utvändigt. Det vill säga, en igelkottshane har alltså ingenting som sticker ut. Penis är gömd och dessutom har den inga pungkulor som syns. Vi ska gå mer in på igelkottsex senare i det här avsnittet. Först måste vi förstås prata om taggar. Hela igelkottens överkropp och huvudets ovansida är täckt med taggar. Deras antal beror på djurets storlek. Unga igelkottar som just har lämnat boet har ungefär 3000 taggar. En fullvuxen igelkott med en matchvikt på omkring 600 gram har runt 5000 taggar. Och särskilt stora exemplar har upp till 7500 taggar. Taggarna är modifierade hår med en längd på 20-30 mm och en diameter på 1-2 mm. Varje tagg har en varaktighet på från 12-18 månader innan den faller av för att skapa plats åt en ny tagg. Taggarna är vid roten vitaktiga och skiftar sedan uppåt färg till brunt. Precis innan den vita spetsen är färgen som mörkast. Särskilt hos unga individer, men ibland även hos äldre exemplar, är taggen vid denna färgövergång nästan svart. Det finns några genetiska variationer hos igelkottar. Det förekommer, oj det här ordet, ska vi se om vi lyckas uttala det. Levcistiska. Det är det jag går för. Levcistiska igelkottar. Vilket främst resulterar i att deras taggar är vitaktiga. De ser lite så här sjukgråa ut. Det förekommer även partiell leucism, vilket resulterar i ljusa partier i ett begränsat område. Vissa av dessa djur har fortfarande ljusbrun päls på buken, medan andra har krämfärgad päls. Dock har alla levcistiska igelkottar svarta ögon och inte röda. På ön Alderney finns ett för populationen mycket stort antal levcistiska igelkottar. Vissa uppger att det skulle utgöra så mycket som 25% av öns igelkottspopulation. Alla kanske inte vet var Alderney ligger. Det är alltså en ö i brittiska kanalen som lyder under England. Men har ett omfattande självstyre inom fögderiet Guernsey. Tillbaka till de levcistiska igelkottarna. Igelkotten introduceras till Alderney först någon gång efter 1810. Man tror att någon av de här första igelkottarna som kom till Alderney bar på det recessiva anlaget för leucism. Det finns dessutom inga rovdjur som kan plocka igelkottar på Alderney, så att de här ljusa igelkottarna klarat sig bättre på ön än på fastlandet. Det är alltså inte så bra att vara en lite grå igelkott eftersom man syns mycket bättre än de andra igelkottarna. Det finns även albinism bland igelkottar. De är helt vita. De har helt vita taggar, vit päls, rosa hud och röda ögon. Vuxna albinistiska igelkottar är väldigt ovanliga. Men de har något större sannolikhet att klara sig än många andra albinistiska djur. På grund av att igelkottar är aktiva nattetiden är den förhöjda ljuskänsligheten som karakteriserar djur med albinism inte en lika stor nackdel. De är inte heller lika hotade av fiender som albinistiska individer hos andra djurarter. Sammantaget resulterar det här i att det förekommer en högre kvot av fullvuxna albinistiska individer av igelkott än hos många andra djurarter. Till skillnad från många däggdjur så har det aldrig dokumenterats en enda melanistisk igelkott. Melanism är alltså pantereffekten, att man blir svart. Det förekommer mycket sällan att det föds igelkottar som varken producerar taggar eller päls. När så ändå sker beror det på en genetisk avvikelse som förmodligen påverkar keratinproduktionen. Och resultatet blir en naken igelkott. Av förståeliga skäl förekommer denna genetiska variation överhuvudtaget inte bland vuxna igelkottar ute i naturen. De dör alltså väldigt lätt. Däremot förekommer det nakna eller halvnakna igelkottar, vilka tappar päls och taggar på grund av olika sjukdomar eller parasiter. Nu kommer ni att vakna, för nu ska vi prata om igelkottarnas läte. Och jag har inte lyssnat på den här igelkottsläten, utan jag kommer bara att tolka den här texten och försöka göra som de gör, eller som de säger att igelkottarna gör. Igelkottar undersöker sin omgivning.
Every day is filled with opportunities to express yourself. And with an everyday piece from Blue Nile, you can do it without saying a word. Blue Nile's collection of diamond jewelry is the ultimate statement, with sparkle that elevates any outfit. Or switch things up with a sapphire piece sure to spark conversation. Either way, their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Express yourself with Blue Nile, the original online jeweler, at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Utstöter de vanligtvis svaga läten som liknar flåsanden och nysningar. Lätena åtföljs oftast av ett rasslande när de går genom tät undervegetation. Ibland hörs också smackande och knakande ljud som visar att igelkotten har hittat något ätbart. Så sammantaget låter det ungefär ett tydligt gnällande läte hörs när de vanligtvis ensamlevande igelkottarna träffar på varandra i närheten av ett matställe.
Vad fan är du här?
Gnällandet höjer sig till ett skarpare flåsande eller fräsande när igelkotten känner sig hotad. Några beskrivningar nämner även ett udda skrik som läte. Troligtvis skriker igelkotta bara under akut hotfulla situationer.
Börsen kraschar!
Annars är igelkottens läte under parningen högljutt. Dessa läten liknar snarkningar eller ljudet från en såg. Men det kommer jag att bespara. Ett högljutt parningsläte som liknar snarkningar eller ljudet från en såg. Så roligt ska vi inte ha. Juvenila igelkottar som ännu inte lämnat sin moder har ett skriande läte som de utstöter när de är rädda eller kallar på moder.
Mamma!
Det var lätesdelen. Nu måste vi prata lite om systematiken. Eftersom igelkottar inte är lätta att klassificera. Man tänker, det är en igelkott, det är inte en igelkott. Men så lätt är det inte. Igelkotten tillhör alltså släktet Erinaceus. Som även omfattar tre andra arter. Nämligen östlig igelkott, Erinaceus concolor och också de två arterna Erinaceus amurensis och Erinaceus romanicus. Släktet Erinaceus ingår i underfamiljen igelkottar Erinaceinae, som i sin tur är en av två grupper i familjen igelkottdjur. Erinaceidae också. Nej, det var lite skillnad. Erinaceinae kontra Erinaceidae. Bra. Synpunkt om min latin skickas till Peppan växer. Arterna inom familjen igelkottdjur tillhör antagligen några av de äldsta däggdjuren. Det är känt att igelkottar existerade redan för 65 miljoner år sedan under paleocen. De äldsta individerna av underfamiljen Erinaceae uppkom under oligocen. Det här är alltså obskyra geologiska tidsperioder och naturtidsperioder. Det kan vi också göra avsnitt om senare. Släktet Erinaceus bildades under miocen för cirka 23 miljoner år sedan, det vill säga långt före människorna. Förhållandet mellan vår igelkott, den västpalearktiska utbredningens igelkott, och den östliga igelkotten är komplicerad. Östlig igelkott, som i vissa regioner förekommer tillsammans med vanlig igelkott, betraktades tidigare som en underart. Ibland betecknas de bägge arterna tillsammans med europeisk igelkott, men detta är ingen vedertagen vetenskaplig term och det är därför vi inte kan kalla vår igelkott för europeisk igelkott. Idag anses det med stor sannolikhet att istiden skilde två igelkottspopulationer från varandra. Den ena populationen förblev i Spanien, Frankrike och Italien, det är alltså våra igelkottar, medan andra överlevde i Sydösteuropa. Denna geografiska separation varade i 700 000 år och det resulterade i uppkomsten av två relativt distinkta arter. Igelkotten lever i större delar av Västeuropa, Centraleuropa, på brittiska öarna, på Iberiska halvön, i Italien, på flera öar i Medelhavet, på Balkan, i södra Finland, i delar av europeiska Ryssland och i större delen av Skandinavien. Utifrån observationer antas utbredningen i Skandinavien ha ökat under 1900-talet. Så igelkotten har kommit längre och längre norrut. I ett cirka 200 km brett område som sträcker sig från västra Polen över östra Österrike till Adriatiska havet. Där överlappar utbredningsområdet med utbredningsområdet för arten östlig igelkott. Alltså östliga igelkottar och våra igelkottar samsas om samma område. Igelkottar introducerades under den senare hälften av 1800-talet på Nya Zeeland där de har ökat betydligt i antal. Den har också nyligen introducerats på Azorerna där den har observerats sedan 1990-talet. Men i Sverige då? Jo, i Sverige förekommer igelkott allmänt i landets södra och mellersta delar samt mer eller mindre allmänt längs Norrlandskusten ända upp till Haparanda. Man hittar dock isolerade bestånd kring små samhällen i Norrlands inland. Dessa har förmodligen uppkommit genom implantering. Och där avslutar vi den första delen om igelkottar. Vi har mycket kvar att säga, så det här kommer att bli två avsnitt. Om ni aldrig någonsin vill höra mig imitera eller hitta på hur djur låter, så säg det till mig, så ska jag aldrig göra det igen. Om tillräckligt många säger det. Om ni tyckte det var roligt, säg det också. Jag är av uppfattningen att om man varnar för någonting i ett avsnitt så kan man göra det. Men jag kan ha fel. Så med Dan är just nu, medan corona härjar i vårt land, en podd som kommer ut varannan vecka. Det finns en Facebook-sida för podden. Dit får du gärna gå och prata med mig och lämna mig feedback plus förslag på avsnitt. Förslagen bör ha en kortare Wikipedia-sida än den för igelkottar, så att jag inte gör två delar. Men det här gick inte att stå emot, för i nästa avsnitt ska vi prata om igelkottarnas samliv. Hur gör igelkottarna? Det kommer ni veta i nästa avsnitt. Jag finns också på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Om ni av någon anledning tycker att jag borde prioritera den här podden högre än andra, så kan ni alltid sponsra podden. Den här podden har ju förtvivlat små inkomster, därav den enkla produktionen. Men det finns på Seriemordarpoddens Instagram, som inte är aktivt, så finns det en OCR för Swish. Ni kan också fråga om ett Swish-nummer på Facebook. Men om ni väljer att sponsra den här podden, så markera swishen. Skriv på swishen att det rör så med Dan. För annars vet jag inte vilken podd av sig. Jag har ju nu i dagsläget 14 stycken poddar i coronakaraktären. Tack till Trippnaha för musiken till så med Dan. Tack till dig för att du lyssnar på den här podden. Sov gott.